Älskar du den här podden? Stötta den genom IKAs nya supporterfunktion. Det är helt upp till dig hur mycket du vill bidra med och det finns ingen bindningstid. Klicka på länken i poddbeskrivningen för att visa din uppskattning och stötta podden.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, to get 30, to get 20, 20, 20, to get 20, 20, to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Det här avsnittet av Vi måste prata presenteras av Borlänge Paddelcenter. Du som lyssnar har 40% rabatt på banhyran vardagar fram till klockan 16. Boka på borlängepaddel.se. Ange rabattkoden VMP.
Hallå Manhattan.
Hur står det till?
Hur mår du? Jo,
tack. Va? Det är mitt i natten här, så jag är lite trött.
Ja, vad är klockan hos dig?
Den är 02.45 och egentligen är inte det så konstigt. Jag har väldigt exotisk dygnsrytm och har fått ännu mer under den här pandemin. Men nu råkar det bli en väldigt lång söndag. Först var det en väldigt lång lördag med väldigt mycket som skulle skrivas från NHL. Och så fick jag bara sova några få timmar, så var det dags för en matiné. Och sen var det aldrig tid att sova efter det. Så nu är jag lite utmattad. Men nu blir jag ju så energized, som man säger, för att jag ska få prata med dig.
Ja, alltså jag var lite nervös inför den här inspelningen. Som för övrigt redan har startat, som du kanske förstår.
Jag ser det här på länken. Men vad fan är det? Skulle du vara nervös för mig?
Jag är ju så sällan nervös. Vilket gör att när jag väl är det så är jag så fruktansvärt dålig på att vara det.
Ja, men jag tycker inte att du behöver vara minst nervös för mig.
Och du vet ju inte vad vi ska prata om. Jag fick något mess här i natt att du var lite fundersam, så du kunde förbereda dig. Poddens format är rätt enkelt. Det är en ursäkt för att jag ska kunna ringa till folk som jag tycker är lite främ och ställa frågor till dem. Och
då sätta dit dem?
Nej, inte det. Absolut inte. Man pratar med dem. Få höra vad deras story är. Det började med att jag såg någon sån här partiledardebatt på Agenda, tror jag det var. Och de slutar ju alltid prata och byter ämne när de börjar komma någon vart. Och det där störde mig så fruktansvärt. Så sen började jag leta efter poddar där folk får prata klart. Och det finns ju några sådana format. Du har ju Joe Rogan till exempel på din sida Atlanten. Och Navid Modiri på den här sidan. Som verkligen försöker låta folk prata till punkt. Så det är lite det vi ska göra nu. Och sen prata med häftiga människor. Och så har jag ju en tendens att bli överdrivet lokalpatriotisk. Så det är ju i princip bara masar och kuller som fått varit med än så länge.
Ja, men det är jag också på distans, så det passar ju bara bra.
Ja, jag har jättemånga funderingar här, men vi börjar med att du får berätta. Jag tänker vi tar ett tidslinjeformat här. Och då kan jag med en spoiler säga att det börjar ju någonstans i Borlänge för en väldans massa år sedan. Och nu är vi på Manhattan, och den resan är ju rätt spännande.
Ja, den börjar till och med, om vi börjar allra från början, så tror jag det är så eländigt så det börjar i Falun. För det var bara där det fanns ett BB.
Ja, det är
Borlänge bor väl inte vara födda i Falun, men är i allmänhet det. Nej, men så jag växte upp i Borlänge, i nedre kärna som heter, radhusområde. Om man åker riksväg 70 uppifrån dig, och när man har passerat Tjena Ängar, så är det första avfarten ner till höger, vita radhus.
Och det är en ganska dum avfart mitt på raksträckan där.
Ja, verkligen.
Man blir alltid arg när någon jävel blinkar där.
Ja, det har jag gjort otroligt många gånger i livet. och ställt till. Och det är lite otäckt också. Ännu värre man kommer från andra hållet. Du måste korsa norrgående trafik. Det var en del olyckor där. Så det var inte bra. Men ja, där växte jag upp. Och bodde ju i Borlänge ända tills... Jag var ingen av de här som stack så fort jag kunde, som man hör. Utan jag var väl 23-24 år när jag flyttade till Stockholm. Och då hade jag jobbat på Borlänge Tidning då. Jag började skriva skivrecensioner på Borlänge Tidning när jag var 15. Först hade jag prya där för att jag ville skriva. Och medan jag gjorde det så hade de hade ingen musikbevakning. Så jag frågade helt enkelt, kan jag inte få börja skriva skivrecensioner?
Och var är vi årtalsmässigt då med risk att avslöja din ålder?
Ja, det där i Falun på BMW var 67 och det här var 82-83 började jag på, framförallt 83 på Borlänge Tidning.
Mm.
Och blev kvar där, började gå som barn i huset på Borlänge Tidnings redaktion på stan och var på alla avdelningar oavlönad och gjorde vad jag kunde. Bad för att hjälpa till med allting från att gå och hämta kaffe till att skriva notiser. Och sen tog jag på olika sätt in där. Fick olika slags anställningsformer. Och till slut blev fast anställd och jobbade på sporten också ett tag på Farukriden. Och Borlänge Tidning. Och sen 92 då. Har jag fått ett erbjudande av Aftonbladet. Och säga upp mig i Dalarna på stående fot. Och åker till Stockholm. Och... var då först frilans på Aftonbladet i några år som musikskribent. Senare fast anställd från 95-96 någon gång. Och sen var jag då musikskribent fram till 2005. När jag fick erbjudande, eller jag sökte ju till slut. Fick jobbet som USA-korrespondent här i New York på Aftonbladet. Och flyttade hit 20 januari 2005. Så det är ganska precis nu 16-årsjubileum.
Oj.
För att här i New York har jag blivit kvar i 16 år och nu var då vanlig korrespondent i många år fram till 2011 var en slutpunkt. Men sen har det blivit mer och mer ishockey och så i huvudsak är jag ju NHL-korrespondent nu och skriver om ishockey som jag hade gjort den här helgen och blev lite intensiv. Och om jag låter rör i huvudet så beror det på det. Jag ber om ursäkt redan nu.
Ja, och jag kan också be om ursäkt. Om det är sämre röstkvalitet på mig så beror det på att jag fick faktiskt gå på hockey i lördags.
Ja, men då förstår jag att du är stämband och lite slitna.
Ja, men första gången man tog i redan ute på byn på mellan på spåren och arenan så märkte man ju att oj då, de här stämbanden är inte van vid det här nu.
Nej, det är väl så vi känner varandra, Emil. Jag har ju för sig alltid varit sittplatsmänniska, men man fick kontakt med det ändå i gamla Leksands isstadion. Och det var väl där vi varit bekanta helt enkelt.
Jag kan berätta att mitt första minne av dig, det är inte från isstadion, det är från Globen. Kommer du ihåg det?
Ja, jag tror att jag kom stormande och skulle skydda dig.
Var det inte så? Jajamän, jag var påhoppad av en djurgårdare och då kom det en skäggig Borlängepojk till undsättning.
Ja, jag kommer ihåg, jag satt och såg det. Du stod och skulle få igång växlingarna. Så gick det förbi en snubbe och slog det på käften.
Ja, han försökte.
Jag var så fruktansvärt arg så jag bara sprang över storsugarna ner.
Nej, och sen har vi väl, alltså vi har ju en del gemensamma intressen. Mat och sport och musik och så. Så vi har haft lite korrespondens under tiden. Vi backar tillbaks då. Jag tycker det är spännande den här... Du har gjort två rejäla omställningar, alltså från Borlänge till Stockholm och från Stockholm till New York. Det där föder en del frågeställningar i mitt huvud. Det känns, och jag brukar sällan gå på känslorna så hårt, men det känns som att du är en sån kille som inte har något problem med den omställningen, utan du är snarare en sån som omfamnar din nya miljö direkt. Kan det vara så?
Ja, både och. Fast jag är också ganska försiktig och blir väldigt nervös inför så här stora beslut. För då, om vi tar då, jag hade varit på Borlänge Tidning och Farukriden, då hade jag fått fast anställning där också på 90-talet. Och det var ju väldigt tryggt och så att ha det. Och så ringer de från Aftonbladet och undrar om de hade fått tips av människor jag kände i Stockholm och de letar efter någon ny som skulle skriva musik. och då var, det skulle vara på total frilansbasis. De ville bara kolla att jag, om jag alls kunde. Och jag frågade på dåvarande chefredaktör på Forekrigen, Kjell Segerud, om det gick att vara kvar och fast anställd och samtidigt skriva lite på Aftonbladet. Men det var tvär nej. Så det, då fick jag gå hem och det var ju våndor, det var det. Det var nervös. Men till slut så jag tänkte jag att om jag inte tar den här chansen, då kommer jag att ångra, det kommer att fundera hela livet. Vad hade hänt om jag hade... det var omöjligt att inte tacka ja. Det var nervöst, men jag åkte till Stockholm. Och lite likadant var det sen det här New York-jobbet kom. Då var jag också var ju trygg i den roll jag hade på tidningen. Jag hade varit länge och kände mig etablerad. Och både på tidningen och i Stockholm. Men samtidigt hade jag ju sökt det här jobbet varje gång jag hade varit ledigt. Fast aldrig riktigt trott jag skulle få det. Men när chefredaktören ringde då, så då var jag tvungen att ta beslut på en gång. Du sa, du får på dig nu och svara ja eller nej.
Du får på dig nu. Det är en bra tidsbrist.
Ja, det säger jag. Jag får lov att säga ja då. Så. Men det var nervöst då också. Men magkänslan sa ja direkt. Och jag skulle vilja påstå hela livet har det varit så att när någonting inom en säger vet vilket beslut man ska ta, även om man blir nervös i hjärnan, så ska man följa det beslutet. Det är min erfarenhet.
Mm. Och sen är det oftast så att det kanske är beslutsprocessen som är jobbigare än själva grejen.
Ja, absolut. Det är så. Man oroar sig för saker i onödan ofta.
Jag dejtade en psykolog en gång som beskrev det där som den reella faran och den upplevda faran. Hon hade ett jättebra exempel med när man ska gå till tandläkaren. Ja. Att de där 20 minuterna i stolen är ju egentligen ingenting mot hur veckan innan är.
Det är verkligen sant. Det var inte så länge sedan jag var hos tandläkaren här och skulle dra ut en tand här mitt under pandemin. Det var panik innan. Jag är väldigt bra på den där upplevda faran.
Ja, det är samma här. När man tar beslutet då blir det oftast en ganska skön känsla.
Absolut. Ja, eller hur? Visst, när det väl är gjort, då blir det ju en lättnad.
Mm. Vad tror du att mitt bestående minne av din tid på Borlänge Tidning och Falu-Kuriren är?
Ja, det har jag verkligen ingen uppfattning om. Jag vet inte. Nej, det får du lov att berätta.
Det är två saker. Du och jag delar ju en stor kärlek till en man vid namn Thomas Forslund.
Ja. Jag återkom till han då. Fast jag egentligen inte skrev sport.
Nej, men du hade någon slags extaslista, eller hur var det där?
Jo, visst. Varje vecka. Jag hade en sida där det var krönika och skivrecensioner och så en lista. 10 orsaker till extas. Och just ja, Thomas var ju stående extas. Just det. Ja, men han var ju rock'n'roll-stjärna lika mycket som hockeyspelare. Det var...
Jag kan sakna dem där lite. Alltså, de där hockeyspelarna överlever inte dagens medieklimat kring idrotten.
Nej, det kanske är så. Någon Thomas Forslund har vi ju verkligen inte.
Nej. Nej, men han är ju han är ju hockeyns Lemmy.
ja. Eller Keith Richards.
Ja, men så här, helt oförblommerad, bara sig själv i precis alla situationer. Han kan inget annat.
Nej, det finns inget tillgjort hos Thomas.
Nej, och inte hos Lemmy heller.
Nej. Han var underbar.
Sen hade du en realtidsbeef med sportchefen också.
Hade jag? Ja. Vilken sportchef var det?
Moringen.
Magnus Norin, ja, men han var inte chef då.
Nej, okej.
Okay. Jag vågar inte ha några offentliga beefar med chefer.
Nej, han skrev när du var med och startade upp Serik Fans, alltså Brages supporterklubb.
Mm.
Så skrev han i en krönika att han ifrågasatte om man måste ha en ölflaska i handen för att här på Brage. Och då svarade du:
ingen aning vad jag sa.
Måste man ha en nappflaska i handen för att här på Mora?
Oj, vad kaxigt.
Det är briljant.
jo, han var ju urmoring.
Ja, det är han fortfarande. Han skriver kröniker för dem nu.
Ja.
Men
ja,
bra pojk på alla andra sätt.
Ja, precis. Det var ju en ständig, det var ju inte så blodigt, men det var ju en konflikt på relationen. Moringar mot Leksingar.
Ja, och då fanns det ju ändå ingen konflikt mellan lagen, utan det var ju bara historiskt. Alltså, tänk dig hur det hade varit nu när vi har stött på varandra flera gånger de senaste 10-15 åren.
Ja, jag vill knappt tänka på det. Nej, det är ju sant. Det var ju två olika världar då, verkligen.
Ja, vi jobbar på att permanentera det igen.
Det ser väl bra ut just nu.
För oss, ja. Ja,
ja, jag menar, för att få den världen etablerad igen.
Sen är det ju så här att man blir ju äldre. Om jag skulle åka tillbaka en tidsmaskin och berätta för 22-åriga Emil längst fram på ståplats att jag skulle vara kompis med Moras klubbdirektör.
Ja, eller hur?
Det hade ju inte gått.
Nej. Men... Nej, det är ju jag också. Men som du säger, man blir äldre. Det går att ha det på en civiliserad nivå ändå. Fortfarande var rivaler, men inte liksom att det blir på för blodigt allvar.
Det var roligt. Det här kanske jag får klippa bort, men jag hävdar att jag inte klipper, men jag ska berätta en passus som jag tror att du kan uppskatta. När vi skulle göra första Globen-matchen, då jobbade jag på kansliet. Och Moras marknadsansvarig, en kille vid namn Martin, var också en gammal klackkille från deras håll då. Och det första han berättade på första mötet inför hela projektgruppen med folk som aldrig har träffat mig förut är att, ja, det här är Emil, och en gång på midsommar i Leksand lyfte han upp mig och kastade mig rätt in i sidan på en ambulans.
Ja.
Men jag fann mig ganska snart och ganska fort, och så sa jag att, ja, men det var väl snällt. Snällt, säger allihopa så här. Ja, jag hade ju kunnat kasta han bort från ambulansen.
Ja, precis. Ja.
Ja. Martin är en bra pojk det också faktiskt. Ja, nej, man blir ju äldre och mindre så här, mindre radikal på vissa delar, men mer radikal på andra delar. Om du skulle göra motsvarande resa och åka tillbaka sin tidsmaskin till den här grabben som sprang och hämtade kaffe på Borlänge Tidning och berätta att jag 2005, då kommer du få flyga över till Manhattan och sen blir du kvar där. Hur tror du Per hade reagerat på det?
Han skulle inte ha begripit det riktigt. Han skulle ha blivit både rädd och... han skulle inte kunna greppa det. Det är så overklig värld. Då, 83, då hade inte jag varit här överhuvudtaget. Jag hade varit med familjen i Kalifornien en gång när jag var riktigt liten. Men det fanns inte begreppsvärlden att jag skulle... Jag hade någon dröm då. Drömmen då var jag få jobba på riktigt på tidningen i Dalarna. Det var första målet. Och det var stort nog att drömma om då. Den här uppfyllda drömmen, nej, det hade han inte förstått. Men det där är ju intressant, för att det är nästan så jag vill ta i trä när jag säger det, men yrkesmässigt är det så att alla drömmar jag har haft, de har slagit in.
Ja, du har aldrig blivit besviken på en dröm någon gång när den har slagit in?
Nej, verkligen inte. Tvärtom. Har det blivit ännu bättre än vad jag hade hoppats. Först som sagt så var det ju att alls få skriva de där skivrecensionerna på Borlänge Tidning var en dröm. Och det var ju helt otroligt. Bara en sån sak som att det hade jag inte riktigt fattat, att man fick skivor gratis av skivbolaget. Det var bara att ringa så skickade de skivor. Jag höll på att svimma. Och sen när jag var där och jag höll på med det, så var ju drömmen att på något sätt få in en fot och bli anställd och jobba som riktig journalist. Riktig inom citationstecken. Och efter några år där så var det ju, drömmen var att komma till Stockholm och jobba på en rikstidning. Och det blev av. Och när jag hade varit där så var drömmen om att komma hit. Och efter ett tag här så var drömmen att få fokusera hårt på NHL. Och det har blivit så. Jag är väldigt privilegierad på det sättet. Att det har blivit som jag velat och ändå bättre.
För visst föll du för någon slags tidsram? Alltså Aftonbladet har bara en korre i New York en viss tid. Sen får du inte vara Aftonbladet längre, utan då måste du bli frilans.
Nej, inte riktigt så. Men däremot så var det efter ett tag, vi har ingen fast anställd korre längre. Utan jag bet mig kvar så länge, så till slut så insåg de att å ena sidan skulle de lägga ner kontoret, å andra sidan så var det omöjligt att få hem mig. Så vi gjorde ett annat slags deal. Så i princip är jag fortfarande anställd utan att det är på papper.
Ja, spännande. Alltså jag tycker att omritningen av mediekartan sen internet hamnade i varmans ficka är otroligt spännande. För nu har du så här, ja, alltså, tidningarna gör radio, radion gör filmklipp, tv skriver nyheter på sin, alltså det har blivit ett mishmash.
Ja, du kan ju tänka dig utvecklingen från när jag började på Borlänge Tidning 82, så att du skrev på skrivmaskinen med manuspapper.
Ja, otroligt spännande.
Ja, det, när man tänker tillbaka på det, att den utveckling som har skett med vår teknik och hur den ständigt accelererar. Det tog ju många år innan de första datorerna kom, och sen tog det många år innan de började utvecklas, och nu går allting snabbare och snabbare hela tiden.
Mm. Frågan är vad nästa steg blir. Alltså det är jätteintressant att lyssna på sådana som alltså så här framtidsspanare.
Ja.
En som är otroligt bra på det där är ju Alexander Bard. Alltså det trodde man ju inte när han hoppade omkring med La Camilla och de där, att ja, men han ska jag lyssna på i 2 timmars podd nu, så kommer han berätta för mig vad jag kommer göra med min telefon om 10 år.
Ja, ja. Men det är ju så här, så bara en sån här sak som det du och jag sitter och gör nu, det är vardag nu, men det är ju bara 5, 6, 7 år sedan kunde vi inte föreställa oss det här heller.
Nej, alltså jag har ju två ungar, och hur ska jag på något sätt kunna förklara för dem att när pappa var 15, då var det en legitim fråga på rasterna i skolan att fråga om folk hade internet hemma?
Ja. Ja, jag brukar hävda det. Vi som har fötts precis på den här brytgränsen mellan den digitala världen och den världen som fanns förr. Det finns inga som har varit med om ett större trendbrott på det viset och kommer och har sån liksom, de som har kommit efter oss och växer upp i det här har sån enorm fördel mot oss som är de sista som minns den här gamla världen.
Ja, de kallas för, alltså de är digitala natives och vi är invandrare i den digitala världen.
Ja. Ja, dina barn kommer ju liksom och de växer upp i en värld som, ja, vi har inte riktigt med den att göra.
Det där sammanfattas väldigt bra av Johan Glans, som förklarade att om han skulle skicka en dickpick när han var liten, så fick han rita av snoppen och faxa den till hennes pappas jobb.
Ja. Ja, jo, det är verkligen gott och ont det här.
Ja, jo, så är det. Och det kommer finnas ett visst mått av kreativ förstörelse om vi håller oss kvar i mediebranschen nu. Jag upplever framför allt kring hockeyn här hemma i Sverige, som är den jag har liksom närmast, att kanske kvällstidningsjournalisterna är de som har haft svårast att anpassa sig till det. För innan varje match började tv-sändas, då, om du inte var på plats, så var det Aftonbladet eller Expressen dagen efter som du kunde få information om ens vad som hade hänt på matchen.
Mm.
Alla som är intresserade av att se av Leksands IF ser ju matchen nu. I alla fall 90% av dem. Eller av de andra 10% lyssnar på Pelle Marklund.
Ja, just det. Det är jag.
Så då blir det ju svårt för Ros och Wennerholm och de här. Alltså deras rapporteringsfunktion är ju en dinosaurie. Så de måste komma med någonting. De måste komma med en ny infallsvinkel. Och där går man ju bom ganska ofta, tyvärr.
Jaha. Ja, jag har ju bilden av att de dels direkt rapporterar och dels är namnen så plats intressant att man vill läsa vad de har för synpunkter på det man har sett.
Ja, vi får vara överens om att inte vara överens där.
Okej, okay, men det är ju lika här. Det är ju precis det är samma sak med NHL. Att alla ser ju allting som händer som de vill se.
Ja.
Och journalisternas roll blir det, det som du nämnde själv, så gör ju vi också tv då. Eller alla mediebolag här gör ju tv-sändningar runt omkring och försöker hitta egna infallsvinklar, men också hitta röster som människor vill ta del av, både före och efter och under och nästa vecka.
Ja, och det för, jag förstår precis, men jag tycker att det höjer kravbilden avsevärt. Du kan inte leva som sportjournalist på att vara matchrecensent längre. Du måste bidra med någonting själv. Alltså du måste
Det vill jag påstå att de du nämnde gör. Men om vi inte är överens om det, så är vi inte överens om det.
Det kan bero på att jag är hemmablind och kanske är närmare laget här än vad de kommer. Så att jag tycker att de kör en del banala vinklar. Men jag uppskattar att läsa dig. Jag tycker om att läsa... alltså de som är bäst, alltså jag tycker typ du och Leifby är de som ändå har någon slags grundad känsla som jag kan relatera till. Alltså att man har ett förhållande till sporten i allmänhet och till sitt lag i synnerhet, som kanske inte är sund egentligen.
Nej, jag känner ju igen det eftersom när jag är hemma så är jag supporter också. På ett sätt som jag ju inte är här. Men alltså jag tycker om alla mina kollegor där på Sportbladet. Jag tycker att de fyller olika funktioner. Vi har bra nyhetsjägare och vi har bra krönikörer av olika sort. Så jag tycker det är bra. Men jag har full respekt för att man måste inte hålla med mig.
Och då är det alltså Kåranda som ska in på våget 4.
Ja, man ska definitivt ha respekt för sina medarbetare.
Ja, absolut. Jag vill inte att du ska hänga någon så. Du, hur ser Per Bjurmans vardag ut på Manhattan? Det funderar jag på jättemycket. Jag har en bild av den, men jag har den nedskriven här. Jag ska låta dig berätta.
Ja, du. Dels beror det lite på vilken tid på året det är. Och nu har ju vardagen slagit som kul under ett år. Det har ju inte varit någon vardag här sen pandemin bröt ut. Läget är inte lika desperat som det var i våras, men...
om vi tar pre-pandemin då, alltså från 2005 till 2015 kanske vi kan ta.
Ja, under vinterhalvåret då, så är det... när jag bevakar NHL så tar det enormt mycket tid. För att åtminstone 5-6 kvällar i veckan så bevakar jag, är inte på match hela tiden, men jag ska hålla koll på framförallt vad svenskarna i ligan gör då. Och sent på kvällarna så är det alltid någon som ska ringas. Man ska ringa Filip i Nashville och höra hur det gick till när han gjorde de där två målen.
Ja, vi skulle kunna prata jättemycket om Filip. Alltså det är ju,
Det innebär att nätterna blir sena. Jag är en kvällsmänniska, så det har jag inga som helst problem med. Men när jag har jobbat klart, om det är sena matcher ute på västkusten och något måste göras där, så då är jag väl klar vid typ den här tiden, 2:30, och då har jag väldigt svårt att varva ner på en gång, så jag kommer väl i säng vid 4-5. Och sen är jag uppe sent på förmiddagen, 11-12. Går ut och äter frukost, lunch. Gå promenad.
Har du ett stammeställe?
Ja, jag har en så kallad diner som ligger här i närheten av mina kvarter. Jag blir nostalgisk när jag pratar om det, för det går inte riktigt nu. De får bara ha ute servering. Och det är inte så kul i januari.
Nej.
Och sen får de lov att stänga på sista beställningen 10 här. Ni har senare vanor i jura nu än vad vi har på Manhattan.
Ja.
Ja, och sen är det väldigt mycket hockey. Och skulle jag ha en ledig dag så jag har ju vänner och går långa promenader och har mina barer jag går till om jag är ledig och kan. Och så reser jag en del också då under säsongen. När det går.
Det låter ju som något slags drömliv ändå.
Ja, jag klagar verkligen inte. Det är ju väldigt stressigt emellanåt. Men jag är så yrkesskadad, så jag tycker om stress. Och framförallt när det blir riktigt spännande och i slutspel och så, då hävdar jag att det är mycket... man känner man lever när det blir riktigt stressigt och tråkigt när man ska vara ledig.
Hur, Hur blir det med relationer då? Alltså det känns inte som att det finns någon plats för någon fru i det här, eller?
Nej, det gör det inte. Jag är edsuren singel.
Ja, jag misstänkte det.
Ja, det skulle faktiskt vara extremt svårt att få ihop ett samboliv eller en relation på det sättet överhuvudtaget med den här tillvaron. Och det har svårt att se och inte, det är inget jag sörjer.
Nej.
Jag har väldigt mycket goda vänner och jag har ex som är väldigt god vän. Jag har varit gift. Men nej, jag är gift med jobbet och med New York.
Ja. Och gift med New York, jag har bara varit där en gång. Det var faktiskt senaste gången vi sågs. Den stannar ju kvar igen på ett sätt, den där stan.
Ja.
Men för de som inte har varit där då, vad är den största diskrepansen mellan bilden av New York och hur det är att vara där på riktigt?
Jag vet inte om den diskrepansen är så jävla stor. Det är det som är grejen. Efter 16 år så upplever jag fortfarande ingen, nästan aldrig, och vi pratar fortfarande pre-pandemi, vi kan skita i den här pandemin, det blir aldrig grå vardag. Jag brukar säga det, att det fortfarande, så bara jag går ut och ska gå till och köpa ägg och kaffe något, så är det fortfarande som att själva livskänslan förhöjs när jag kommer ut på trottoaren och går några kvarter. Det där blir aldrig gammalt. Det fortsätter så. Det är därför det är så beroendeframkallande. Det är därför man vill vara kvar.
Ja, alltså jag har varit förvånad när jag var ute och promenerade där. Det är nästan 10 år sedan nu. Men alltså det var känslan från den New York-bilden jag hade fått av kanske framförallt Die Hard 3 och Ghostbusters 2. Det var ju så.
Ja, men det är ett bra exempel. Och så är det också fortfarande. Man får, titt som tätt får man en känsla. Fan, nu är jag inne i en film. Eller nu är jag inne i en tv-serie. Eller nu är jag inne i en Lou Reed-låt och går. Det blir heller aldrig gammalt. Kanske för de som är uppväxta här och kommer från början. De kanske inte känner precis likadant. Men om man har flyttat hit från annanstans. Det klingar aldrig av.
När jag tänker de som är uppfödda mitt i det där, om de skulle komma hit i djura så måste ju de tycka att livet går i slow motion.
Ja, jo, fast det får jag faktiskt erkänna att när jag kommer hem på somrarna, så efter att ha varit här ett år då, så lite reagerar man på det, man får anpassa sig, just det. Du är inte i New York, du slutar tänka på att det går långsamt här. Folk har en annan, mer själfull, de är inte lika stressade.
Nej, och det finns ju fördelar med bägge ställena.
Verkligen. Åh, fan, du bor ju i Djura. Det är ju ett av paradisen på jorden. Det är ju himla jord där ute. Nu är det, har en kusin som bor där, eller har sommarställe där. Anna, ja. Känner du?
Ja.
Anna Teblin.
Ja.
Jag och hennes mamma är kusiner. Jag och Annika är kusiner.
Du får se till att pallra dig hit nästa sommar.
Ja, bor du i närheten av där hon har sitt hus?
Det vet jag faktiskt inte, men i och med att det är Djura så är svaret ja.
Ja, precis.
Du, när du först flyttade över och började skriva om hur det var i New York, då landade du väldigt ofta på en pub som heter Elaine's.
Ja.
Berätta om den.
Ja, det pub skulle jag inte kalla det, var mer en restaurang och salon, säger vi. Och det var ett ställe jag hade besökt när det var det här förut som besökare. Jag åkte hit mycket innan jag flyttade hit. Och när jag flyttade hit så var det en av krogarna jag bestämde för att där vill jag bli stammis. Och bli stammis är inte så svårt, det är bara att gå dit ofta så blir man ju. Och det för att det var en stämning där som jag tyckte väldigt mycket om. Det var old school New York och så var ju värdinnan där. Och hon, Elaine själv, var en New York-legendar.
Hur visste du det?
Ja, det hade jag väl läst någon gång innan första gången jag kom hit. Och så, som sagt, så började jag gå dit. Då. Alltid när jag var här så var det åtminstone ett besök på Elaines. Man visste att Woody Allen alltid gick där i yngre dagar och den typen av kändis, Alan Alda. Det var mycket kändisar där. Det var väl det som lockade först.
Mm.
Men så jag började gå där och var där faktiskt. Jag var väldigt ambitiös med det där, så jag var där några gånger i veckan. Och jag blev ju snabbt tjenis med servitörerna. Och efter ett halvår eller vad så var jag introducerad för Elaine, som var en enorm kvinna på 200 kilo och fast kort.
Spännande.
En enorm matrona i New York-natten. Och vi blev väldigt goda vänner. Ja, jag kallar henne till och med min surrogatmamma här. Hon var verkligen hjälpt mig att träffa en massa människor där och var en riktig vän. Tyvärr gick hon bort 2010. Hon var över 80. Hon hade haft det där stället sedan 1963. Hon var där i princip varenda kväll och bara gick runt mellan borden till sina stammisar och satt ner och berättade historier och fantastiska historier med sin skrovliga bronxröst. Det var en sann karaktär.
Mm.
Och när min riktiga mamma var med på besök en gång, så när hon skulle gå, hon gick väl alltid hem vid midnatt, och då satt vi vid ett bord och hon kom fram och la sin jättenäve på min mammas hand och sa bara: "Don't worry about it. I'll take care of the kid for you."
Det måste känns tryggt.
Ja, the kid var ändå över 40 år.
Ja, för det är ju så i New York. Alltså återigen, den här bilden. Alltså man, nu kommer jag inte ihåg vilken kändis det var, men alltså det är kändisar, taxibilar och poliser överallt.
Ja.
Precis,
ja,
det är det. Överallt på Manhattan.
Ja. Ja, det är en bra bild. Om man går ut så är framförallt taxibilar och poliser, ser man ju verkligen överallt.
Jag har någon bild av, nu kanske du blir så arg så du lägger på, men jag har en bild av att ditt mål i hemlighet när du flyttade till New York var att bli någon slags knätoffs George Costanza. Och jag tror att du är ganska nära att nå det målet. Kan det stämma?
Ja, det... Jag tror inte det var ett mål, men det kan mycket väl bli så. Vare sig jag vill eller inte. Vi har mycket gemensamt, jag och George.
För det är också så, alltså, New York-bilden man har fått är ju från Seinfeld. Och det är ju så.
Ja. Ja. Ja, jag är nästan lika neurotisk som George Costanza. För jag är inte lika snår som han. Jag är inte snår alls faktiskt. Det är hans stora svaghet, tycker jag.
Ja. Vad tycker du... Vi ska se här, jag hade någon jättebra fråga här, men nu tappade jag bort anteckningen för att sätta och googla bilder på Elaines.
Ja, det var du då senare, det var verkligen mitt vardagsrum, mitt home away from home, och efter hon hade dött och så slog det igen efter ett tag, och det är fortfarande en sorg. Det var nu i december, så var det faktiskt 10 år sedan hon dog, och jag var där, fast nu krogen finns ju inte längre, det är något annat. Jag var där och la en blomma i alla fall utanför dörren.
Ja, det kändes nog, va?
Ja, jag saknar henne väldigt mycket. Jag saknar kvällarna som var där. Man var ju liksom... Det var legendariska kvällar inne där. Det var som elektricitet i luften. För att det var så spännande människor och intressant överallt. Och man åt först och sen flyttade man runt mellan borden. Och notan följde efter, liksom. Och så var det bara att betala den på slutet. Då hade man varit runt hela... Suttit ner hela lokalen.
Ja, då, vi har pratat om New York-bilden, USA-bilden. Jag en gång för länge sedan så skrev jag att USA verkar vara två stycken civiliserade kuster och sen bara rednecks mittemellan. Och jag skrev det på Twitter och jag fick en sån blåsning av Peter Siebner, så jag visste inte vad jag skulle ta vägen.
Nej, det känns lite för the CEO.
Ja, sen tittar man på valresultatet. Alltså jag vet att du kanske inte vill prata så mycket Trump, men det går inte att låta bli. New York röstade nästan 70% på Joe Biden. Jag har en...
Och här på Manhattan skulle jag tippa att det är ännu större siffror. Jag skulle tippa att det är 80-85% här på Manhattan.
Ja, det kan... Min mentala tränare, som jag ofta hänvisar till, Jörgen Bond, som var med i första säsongen av den här podden, han säger alltid åt mig att Emil, när du stöter på människor som du verkligen inte, som verkligen inte går att förstå, då måste du försöka att förstå dem. Man kan inte utgå från att oj vad fel ni har, utan man måste lista ut hur de tänker för att få rätt i sitt huvud.
Ja, och i, jag hörde faktiskt på någon, att du pratade om det förut.
Ja. Ja, och i USA så har du ju 170 miljoner människor som vill ha 4 år till av Trump.
Ja, 70 miljoner.
Ja, 70 miljoner, ja. Men Per Bjurman då, som bor i USA, på vilket sätt har de människorna rätt?
Ja, jag tycker ju inte att de har det då. Men jag lite håller jag med Sibner om den här bilden är ju mer komplicerad än så. Att vi är civiliserade på kusterna och de är galna mitt i landet. Det är ju såklart väldigt mycket mer intryck. Jag reser ju enormt mycket och det finns mycket i USA som är väldigt förvirrande och komplicerade. För att man kommer ut i Texas eller i Tennessee eller Mississippi och man träffar de mest generösa, gästvänliga, underbara människor och har kul med. Och så i nästa andetag så framgår det att de har åsikter man tycker är helt hårresande i massor med frågor. Och det där blir ju, alltså det ställer ju saker och ting på en, om man tror att alla som hyser de åsikterna om till exempel abort eller sånt här, att de är arga och vansinniga, men det, riktigt så är det ju inte. Och det är mångfacetterat, men många där ute, vad gäller Trump då, så är det så att många av dem, han har ju någon poäng i när han har kallat dem bortglömda, liksom, för att det är ju människor som har blivit ignorerade, som man skiter i rostbältet i Ohio. Jobben försvinner och ingen bryr sig om dem. Och jag hävdar ju då att han kanske inte är så ärlig i sitt uppsåt. Jag hörde du prata med hon, centerpartisten i Leksand, du pratade om sådana som kommer med enkla lösningar på svåra problem.
Ja, det är livsfarligt.
Ja, han är ju en mästare i den konsten, liksom, som den gamla Hustler han är här från New York. Han är ju en typisk New Yorker från Queens som är liksom en bullshitter. Han var ju det långt innan han kom in i politiken. Han var en sån klassisk New York-typ. En sån här snackare och dribblare och som inte går att lita på en sekund. Sån har han alltid varit. Och jag hävdar kanske att han har lurat dem med de här enkla lösningarna. Men de har ju uppfattat det som att det är i alla fall någon som lyssnar på oss eller tar oss på allvar.
Jag tror de röstar på han för att han är inte de andra.
Ja, exakt. Det är klart det är så. Och det finns dessutom ett ganska stort skikt som röstar på bara för att jävlas. För att de vet att etablissemanget blir så upprört.
Och det jag kan sakna från, om vi ska kalla dem etablissemanget, både på hos dig och hos mig, det är... Man är jättebra på att peka ut exempel på när de här fringe-människorna gör bort sig och säger dumma saker. Men man är väldigt dålig på att tänka efter så här, ja, nu har vi visat här att det här är en någon slags buffel och hustler som du kallar det. Men de föredrar ändå honom framför mig. Vad har jag gjort för fel?
Ja, det är bra. Det ska man ju kanske man ska fråga sig ibland. Men jag har ju också varit på, jag har bevakat en del politik här och valen genom åren. Och 2016 var ute lite grann och har varit på valmöte där det var jävligt obehaglig stämning. Alltså.
Ja, det kan jag tänka. Särskilt som journalist, va?
Ja, precis. Jag har blivit spottad åt det så. Liksom. Helt oskyldiga lilla jag.
Mm.
Och jag tycker att han, alltså, och det såg vi ju då förra veckan med den här förfärliga terroristförsöket i kongressen. Mm. Det var ju riktigt omskakande vad det är för krafter som har satts i rörelse här. Det är väldigt obehagligt. Och det är ju obehagligt nu fram till på oss. Vi vet ju inte riktigt vad som kommer hända här innan Biden blir insuren. Nej, det är väldigt obehagligt. Alltså det är slitningar i det här landet som de inte har haft sedan 1860-talet. Alltså jag tyckte, först skojar man om att så här illa har inte varit i USA sedan 60-talet. Och så kom man på att det är nog 1860-talet vi pratar om, när det var inbördeskrig.
Mm. Ja, alltså det som hände i kongressen är ju hemskt, men jag tycker det är skönt och ärligt av det att du säger terroristhandling. För på den här så är det många som beskriver som ett kuppförsök. Och jag vägrar gå med på det. För alltså, oavsett om de hade lyckats ta Mike Pence som gisslan. Ett kuppförsök har ju som slutgiltigt mål att ta över makten. Och jag kan säga att hade de tagit eller lyckats tagit någon som gisslan in i Kapitolium, de pojkarna i de svarta skåpbilarna som hade kommit rullande då hade inte gått med på de maktövertagande.
Nej, men det är i alla fall väldigt besläktat. Men det där semantiken vill jag inte ge mig in i, för jag har förstått att det är en väldigt infekterad debatt i Sverige om hur vi det ska kallas, det ena eller det andra. Det är i alla fall hur som helst ett attempted terrorism, som man säger. Det var ju helt klart.
Ja.
Obehagligt. Och det får jag ju säga då, som jag har sagt åt att jag vill inte prata, men alltså på onsdag när det här är klart, så det kommer vara en stor lättnad att se dem flyga därifrån, det får jag lov att säga.
Ja, och jag kan tänka mig att många av dem som ser Trump som problemet kommer bli överraskade när, nu framtidsspanar jag ur min liksom frihetliga lilla hjärna, att de som ser Trump som problemet och tror att problemet är löst nu, de kommer bli överraskade. För jag ser Trump som en symptom på problemet med de här bortglömda människorna mitt i.
Det är klart det är så. Motsättningarna försvinner ju inte för att han flyger hem till Florida. Men det är ändå en lättnad. Det känns som att liksom någon som... Alltså egentligen är det ju så här. De flesta människor vill ju att hitta tillbaka till normalitet där man inte tänker på Washington så mycket, där man inte tänker på att politik är inte så jävla viktigt i ens liv. Man vill ju ha bort det och ja, fundera på tv-serier istället. Och han har ju varit, det är i alla fall skönt att, ja, det kommer vara skönt att slippa honom, men jag säger det, det var ju här i november då, när det hade gått några dagar och vi fick beskedet att Biden vinner då. Jag låg och slumrade här på förmiddagen. Och jag bor på 48:e våningen i ett hus. Men vaknade till att, vad är det för jävla liv utanför? Och hela stan var ju bara som... Det var som att Leksand hade vunnit SM-guld och som Norred skulle reagera.
Ja, inte riktigt va?
Biltutor och tjoande och kimmande. Och jag gick sen ner och tittade i Washington Square Park. Och det var ju... Ja, du sett något liknande. Alltså, folk var helt galna. Ja. Fast du har rätt, det är inte riktigt som Norred.
Nej. Apropå galna, alltså det är ju verkligen, man funderar ju på vilket parallellt universum man har teleporterats till när man ser den här killen med hornen.
Ja.
Alltså, ja. Vad har du ätit för svamp och finns det fler? Det är liksom, man blir fundersam på den mentala hälsan.
Några av teorierna de här längst ut på den kanten tror på är ju så, alltså, vansinniga. Alltså man blir verkligen mörkrädd när man inser att människor tror verkligen på det här. Att världen styrs av en kult satanister som dricker blod.
Ja, men det är ju...
Har ni det så i Leksand också? Gör de det i kommunhuset?
Nej, de dricker nog kaffe, tror jag.
Ja, det tror jag också faktiskt.
Möjligtvis någon slatanist kanske det finns där, men... Ja, ska vi släppa Trumpen nu då och hoppas att du slipper rapportera om han då framöver. Jag skulle vilja prata lite musik med dig. Jag tror att du hade fått en stroke om du hade firat nyår med mig.
Ja.
För efter att jag har lyckats hålla mig vaken, för att frun tyckte det var viktigt att vi skulle fira tolvslaget ihop med champagne, och så kollar vi på nyårstalet som var bra. Sen släpper de upp Thomas Ledin på scen för att köra ett medley med sina låtar.
Ja. Ja.
Och någonstans skriver någon på Twitter att det är bra att de har Thomas Ledin på scenen, för han är ju ändå Sveriges motsvarighet till Bruce Springsteen.
Jo, jag har hört talas om den provokationen.
Det är han ju inte.
Nej, det tycker inte jag heller att han är. Men jag får inga sådana strokes längre. Jag är mycket mer tolerant än vad jag var som ung man och som musikskribent. Jag om någon uppfattar Thomas Ledin så, då får jag väl lov att... Varsågod.
Vart skulle du sätta in han i liknelsekartan då? Vilken amerikansk artist är Thomas Ledin?
Ja, det är, jag tycker det är svårt. Jag tycker att alltså skillnaden är, jag tycker att det finns kanske en annan emotionell rikedom och tyngd hos en sån som Springsteen än hos Ledin. Men jag har full respekt för om man liksom betagen av hans romantiska texter. Men jag vet inte, Brian Adams kanske.
Väldigt bra liknelse. Jag satt här och famlade. Jag hade inget svar själv. Men Brian Adams är nog på den liksom pubertala nivån, eller vad man ska kalla det.
Ja, det är kanske lite banalare då tycker jag. Men
för du hyser ju en stor kärlek kanske till The Boss. Det kan ju inte ha undgått någon som har läst dina recensioner. Framförallt kommer jag ihåg en passus där du och, om det var Eken som var på konsert, och så spelar de Jungle Land som de väldigt sällan gör.
Mm.
Berätta om den upplevelsen.
Ja, första gången jag hörde den live var på Stadion när de hade, när han hade återförenats med E Street Band. Det var väl 2000 tror jag. Och jag satt på pressläktaren och den syns rätt bra på Stadion, gamla Stockholmsstadion. Så det var någon som hade vänt sig om och sett att tydligen att jag satt och slog huvudet i bänken framför mig. Det hade jag inte tänkt på själv, men det gjorde jag tydligen.
Av upphetsning?
Ja, visst. Det var något så här räcke i höjd med huvudet jag satt och det började slog jag pannan i. Upprepade gånger. Jo, men han har ju varit en följeslagare sen tidiga år. Jag tycker inte allt han har gjort det bra, men mycket har, och framförallt live, jag tycker att han är en av de stora liveartisterna, absolut.
Det med återkopplingen till USA då, alltså det är fantastiskt hur Born in the USA har kunnat blivit en sån patriotisk låt när det, om man lyssnar på texten, är en så här skarp ifrågasättning av i princip alla amerikanska nationalistiska ideal.
Ja, verkligen. Det är ett svårt missförstånd. Det har väl plågat honom själv också att den har misstolkats så grovt. Ända sedan början. Ronald Reagan använde den ju i sina valkampanjer och den var ju liksom en direkt protest mot hans USA. Så det är otur när det blir så.
Ja, jag kan övertrumfa det med två saker från den senaste tiden och då hamnar vi återigen i Trump. Men att Trump spelar Fortunate Son med Creedence på sina valmöten är ju helt, det är så korkat så det finns inte.
Det blir ju parodi, han driver med sig själv utan att förstå det.
Ja. Men det övertrumfas ändå av de två medelålders Trump-supporters som står och hoppar till, vad heter den då? Till Rage Against the Machine.
Ja.
Det är också så här, vänta nu, har ni lyssnat på den här texten?
Ja, eller hur? Ja, det kan vara värt att öppna öronen ibland.
Ja, men du, vi fortsätter prata om musik. Var kommer det här intresset? För det är ju musiken som är grunden till att du är där du är idag.
Ja, det är det. Jag var musikskribent väldigt länge. Men när jag, som sagt, det var ju så jag började på Borlänge Tidning och på Aftonbladet i alla år. Men 2005 då, när jag flyttade hit så klippte jag av den verksamheten och slutade recensera skivor och konserter. Och det var jävligt skönt, ska jag ta om. Jag hade ingen aning om hur trött jag var på det och uttrycka offentliga åsikter hela tiden om det. Men det var en lättnad. Nu för tiden så kan jag bara ägna mig åt musik för att jag tycker om den. Jag behöver inte tycka något så fort jag hör något, utan jag kan sortera bort det jag inte vill lyssna på och njuta av det jag tycker om. Men från början, ja, kommer från en väldigt musikintresserad familj från början. Morfar startade Borlänge Orkesterförening, både mamma och pappa var väldigt musikfrälsta, spelade och sjöng i körer och musik har alltid funnits där. Och så var storebror då som var 5 år äldre började köpa skivor när jag var för liten för att göra det själv. Och musik fanns alltid. Så var det något som grep tag i en. Det var något som fick... Det kunde man inte formulera då när man var liten, men det var ju något som gjorde att man fick känslor och sånt kanaliserat. Och det gjorde saker med en, man fick en att känna saker och uppleva saker emotionellt. Det grep verkligen tag. Och sen, jag kom upp i tonåren.
Så, kommer du ihåg vad det var för något? Vilken artist eller vilken låt det var?
Ja, de där första åren... Det första jag tyckte om själv var ju, när jag var bara 7-8 år, var ju Osmond, som var någon slags förtida Backstreet Boys i princip. Det var
inte säkert... aldrig hört.
Nej, det var inte så hippt och coolt alls. Det var tvärtom töntligt. Min storebror mobbar mig fortfarande för det. Men sen började jag smyglyssna på hans skivor med Sweet och Deep Purple och sånt. Men sen hade jag väl, även om det var mycket alltid lyssna på musik, så var det ungefär som alla andra. Den stora grejen som förändrade allting var när jag var 13 och hörde Ebba Grön första gången.
Okej.
Okay. Då tog musik över helt och hållet, och så var det absolut största intresset. Och det började spreta åt alla håll och kanter, få tag i all olika sorters musik. I många år så var det liksom verkligen nummer ett.
Ja, alltså Ebba Grön är ju fantastiskt bra. Jag är ju för ung. Jag missar ju hela den grejen.
Ja.
Så jag har fått lyssna i kapp i efterhand och blivit kär.
Ja, det var en sån jävla knockout. Med den enorma kraften och de saker de sjöng om. Och Tåströms röst. Jag har varit helt hypnotiserad faktiskt.
Ja, det kan jag tänka mig. Att när de kom... efter ABBA, det måste ha varit liksom, jag förstår käftsmällsanalogin där.
Ja.
Vad lyssnar du på nu då? Alltså nu när du får välja helt fritt. Finns det en Per Bjurman-lista på Spotify som du skulle kunna dela med världen?
Nej, jag har hundratals olika listor på Spotify. Jag tycker väldigt mycket om att göra listor på Spotify. Eftersom jag nu, min skivsamling bor kvar i Borlänge hemma hos min kompis Roger. Så att jag har väldigt lite fysiska skivor här, så det är Spotify. Och nej, det går inte att säga, så det är så enormt spretar åt väldigt olika håll beroende på humör. Jag har senaste åren varit en hel del inne på jazz, och sen är country, särskilt gammal honky tonk country, är jag väldigt kär i, men även soul, en del hiphop, gammal gubbrock fortfarande. Ingen behöver vara orolig.
Ja, det spretar ju som... Det är spretigt, minst sagt.
Ja, det är det. Men det är fortfarande väldigt viktigt. Och som jag sa, det är väldigt skönt att inte ha det som jobb. Och behöva lyssna på skivor man inte tycker om. Och ännu värre, gå på konserter som man inte tycker är kul. Det är faktiskt bland det tråkigaste som finns, att gå på konserter som man inte tycker om.
Ja, alltså jag kan tycka att konserter i sig som företeelse är tämligen överskattat.
Jag förstår det.
Oftast dåligt ljud och trångt och massa vanliga människor och folk spelar öl.
Ja, jag tycker om när det är bra. Det är absolut bland det bästa jag vet. Men jag var ju lite yrkesskadad alla de där åren på Aftonbladet. För då skulle allting recenseras, framförallt på somrarna. Och ja, även vintern. Nu fredag eftermiddag i oktober, du tar flyget upp till Sundsvall, tar in på hotellet. Det är sagt att den här konserten med Dabas börjar 23, så du ska få hinna med dig i tidningen. Gå dit till den här klubben, krångla med vakterna utanför. Jo, jag är från Aftonbladet, jag ska in här och jag ska recensera. Till slut går man in på någon fullsatt krog där man är den enda som är nykter. Och det första man ser är att skynket fortfarande ligger över mixerbordet, så det kommer att dröja minst en timme innan konserten börjar i alla fall. Då vart man lite skadad av att gå på konserter. Det var inte så jävla kul.
Nej, skönt att du tog upp Dabas också. Alltså det måste vara... De, gissar jag, finns inte med i någon av dina Spotify-lister.
Nej, det gör de ju inte. Men återigen, jag är väldigt glad att inte behöva tycka någonting, och om andra tycker om det bara, så är de välkomna. Jag som sagt, med åren har blivit väldigt snäll och tolerant. Jag var, kunde ju vara ganska elak som recensent, och det skulle jag inte kunna vara idag.
Nej, precis. Det var min nästa fråga. Tror du att Håkan Hemlin bjuder på en pilsner om du träffar honom på krogen?
Ja, jag tror att han, i och för sig tror han är så vidsynt nu för tiden att han säkert skulle göra det. Jag tror inte han är säkert långsint av sig, men...
För där var du ingen snäll.
Nej, det var jag väl inte. Det var ju... Så var ju rollen som recensent. Om man... Är man så mesig som jag är nu och snäll och försöker förstå alla, då ska man inte vara recensent. För det ska ju vara någon som har starka åsikter.
Ja. Nu är klockan, vad jag förstår, nästan 4 hos dig, va?
Ska se efter. Ja, och kvart i.
Ja, jag tänkte att jag skulle låta dig gå och lägga dig nu. Jag tycker det här varit jättetrevligt, Per.
Ja, jag med. Det är ingen panik för mig att gå och lägga mig. Men...
Nej, jag måste förbereda nästa avsnitt. Jag ska prata med Henrik från Inte rasistmän och haveristerna.
Okej.
Okay. Och det måste man förbereda sig på. För kommer man opoläst där, då blir man pulveriserad.
Ja, det kan jag tänka mig. Men du... När får vi höra dig och Forslund då?
Ja, jag vet inte om jag skulle kunna hålla mig opartisk inför Gud själv.
Nej, måste du det då? Det är väl bara att göra ett idolporträtt?
Nej, ja, jag tittar faktiskt här i bokhyllan. Jag har ju en bild på mig och Forslund från 95 liggande här någonstans.
Som det är vackert.
Ja, men det, alltså det är, man gillar ju såna där som är sig själv hela tiden.
Ja, ett sant naturbarn, Thomas. Det är ju, ja. Och det går, spelar ingen roll hur lång tid det tar mellan man har träffat honom. Förra sommaren då, när det var 100-årsjubileet. Då var det första gången på många år jag träffat honom. Men det var ju precis som vanligt.
Det bara kuggar i.
Ja, vi var på Moskogen där och hamnade i baren då såklart.
Och det blir show med Forslund hela tiden. Han är en pågående föreställning och konstinstallation.
Ja. Det var så jävla roligt. Fast det allra största då var att jag fick träffa såna, alltså i mitt jobb genom åren så har det blivit så att jag träffar mycket celebriteter och så. Och det är ingen stor sak längre. Förrän den där morgonen när jag kom in i Niklas Eriksson tog ju med mig då. Mm. Så jag kom in i omklädningsrummet när alla legenderna var. Då var jag starstruck som jag inte varit sedan jag var liten. Fuck, P.O. Brasa. Mm. Jag höll på att sätta mig på backen. Och varit otroligt blyg inför allihop. Labråten och sådär. Jag blev liksom bara stamma.
Det är som när vi inledde här. När man inte är van vid att vara nervös så är man fruktansvärt dålig på det.
Ja, och det är något sånt som att barndomens idoler, inför dem är man fortfarande jävligt liten. Mm.
Jag har haft en sån där, alltså så här, jag är ju uppvuxen i och runt Leksands IF, så hockeyspelare imponerar inte jättemycket på mig längre. Inte ens de här namnen som du räknar upp. Jag har ju spelat hockey med P.O.s son och så vidare. Man har ju sprungit på dem. Jag har varit däremot starstruck när jag nästan var på att springa i kull farbror Frej på Stockholms centralstation. Då börjar jag stanna.
Ja, det ser du. Det är väl lite samma sak. Men, ja, men det är så. Jag träffar hockeyspelare här hela tiden. De största stjärnorna, och det är ju vardag nu. Men P.O. Brasa är inte vardag. Och Roland Eriksson är inte vardag.
Nej.
Och Högosta som kom fram och pratade, det var ju fan vad stort.
En tjejkompis som har den konstiga smaken att bo i Stockholm. Men hon är från Malung från början. Och hon var också med mig här den midsommar när vi sprang på Abris.
Ja.
Och hon, alltså bara, han finns på riktigt, var typ hennes reaktion.
Ja, i högsta grad finns han på riktigt.
Har du någon bra Abris-historia som vi kan avsluta med här? Jag har en, men du får börja.
Jag har en av de här klassiska sägningarna. En som har fått för lite uppmärksamhet, det är när min gode vän och kollega Janne Bengtsson, som tidigare var på Svenska Dagbladet.
Han är en av få som har blockat mig på Twitter, skulle du veta. Surgubbe.
Ja, han har ett temperament. Han.
Ja.
Men han, det var någon av gångerna när Christer gjorde comeback som coach och skulle rädda laget. Och då åkte alla upp till Leksand. Och på eftermiddagen så sprang Bengtsson in i Abis på i gamla Isstadion. Ja, tjena Bengtsson, vad roligt att se. Och han sa, ja, vad kul att se dig egentligen. Hur är det nu? Hur har det varit? Ja, du vet. Hockeyn, den är som en svår sjukdom. När man inte har den, då saknar man den. Och så gick han.
Ja. Ja, för 4 år sedan så skulle jag åka in och köpa blöjor och välling för att vi hade slut på det. Jag hade precis fått första ungen. Så står och lassar upp det i kassan på Hemköp och så kommer Christer bakom mig. Och han noterar vad jag lassar upp och frågar om jag har fått barn och så här. Ja, ja, det har vi fått att berätta. Så lägger jag upp min pinne där så det blir Christers tur. Och han lassar upp mjöl, jäst, socker, muffinsformar, bakplåtspapper. Och bara, håller du på att baka, Christer? Nej, frun håller på att baka, men det fattas något. Men jag har glömt bort vad det var.
Jag köpte allt.
Han gick in på bakavdelningen och plockade ihop en vagn.
Otroligt.
Ja, helt adrop och naturbarn.
Där, ja, men det har ju, om du gör Forslund så han har ju några bra historier om honom också. Abis var coach åt honom och kom hem och han inspekterade lägenheterna hos de unga spelarna.
Ja, men han hade att ta hand om då också med Burra och Forslund och de här. Det var nog bra att han gjorde det.
Ja, när han kom hem till Forslund och noterade att det inte var något köksbord där. Då var han tokig och åkte och köpte ett köksbord och ställde in.
Ja, Forslund åt sin lunch, middag och förmodligen frukost på Bospåren på den tiden.
Ja. Ja, jag hoppas du gör det någon gång. Det ser jag fram emot, Emil, när du pratar med Forslund.
Ja, jag lär nog göra om schemat. Nej, det får bli säsong 3 när jag har video igen så att folk kan få se denna fantastiska urkraft. För det har han ju. Alltså när man pratar om Forslund och Abris och de här så glömmer folk. Alltså det blir mycket stories. Men hur bra hockeyspelare de var. Alltså då... De åren när Eklund kom hem från USA och flyttade till Leksand. När vi hade Tre Kronors första kedja. De tog Forslund, Eklund och Åkerblom och satte på dem landslagströjor. Och så var de lika bra där.
Ja, även när han var ung. Alltså när han slog igenom och kom från Borlänge. Och han och Jarmo och Ivan var en kedja. De var helt grymma. Kom ihåg en av de första matcherna jag såg när han trampade runt Kari Eloranta. Och satte, jag stod upp. Vråla åt Forslund. Jävla dåligt.
Ja, för det var inte så många som trampade runt där.
Nej, det var inte det. Men vilka tre karaktärer. Ivan, Forslund och Mäkertal. Samma kedja.
Ja, jag kan tänka mig det. Ja, det är fantastiskt. Apropå trampa runt. Nu blir det väldigt mycket spontant hockey här i slutet av podden. Men det får folk helt enkelt. Alla läxningar redan, eller alla som inte är läxningar redan stängt av. Men jag har en historia från Europaligan 1997 när vi åker ner och möter Adler Mannheim i Tyskland. Aha. Och de har en ryss som tunnlar. Är du kvar?
Ja,
jag var skärmsläckare icke gånger så var rädd. De har en ryss som tunnlar Örjan Lindmark så Örjan slår ihop skridskorna och ramlar. Vilket gör att Leksandsbåset brister ut i en spontan applåd. För det har ingen annan gjort på Örjan.
Nej.
Örjan var ju i princip felfri. Det var liksom, det är världens bästa back.
Ja, han var inte så offensiv dock.
Nej, vi diskuterade det här. Det finns ju ett Gordie Howe hattrick som då är... Vad är det? Ett mål, en assist och ett matchstraff. Eller ett mål, en assist och en fight, tror jag.
Ja, ja.
Och så har du ett vanligt hattrick som är 3 mål på en match. Och så har du ett Örjan Lindmark hattrick. Vet du vad det är?
Nej.
Det är 3 mål i samma klubb.
Ja, jag minns faktiskt en gång jag var där och han gjorde mål. Och det kan ha varit hans första i elitseriekarriären. För alla läxingar bara stannade upp och skrek rakt.
Ja.
Jag kommer ihåg Sigge som vill spela med honom då, bara såg sig helt chockad ut på isen. Örjan!
För det ska man ha klart för sig att när Sigge och Örjan var inne som backpar, då hade vi 4 forwards.
Ja, precis.
Och så var det, och så städade Örjan av hela försvaret på egen hand. För så, alltså, placeringssäker, skridskosnabb. Ja, det hade inte varit någon, alltså om det var Sigge Cirkus så var Örjan direktör.
Ja, precis. Ja. Ja, du, det här skulle vi kunna sitta och prata om i flera veckor.
Ja, vi får ta det. Alltså, du får gärna vara poddens New York-korrespondent också. Så jag kan ringa dig en gång per säsong och snacka hockey.
Ja, det gör vi. Men vi kan också se sig i Djura på någon farstebror där, tänker jag mig.
Ja, vi har konstaterat att Thomas Ledin är Sveriges Bryan Adams, eller att Bryan Adams är USAs Thomas Ledin. Men vem är då Sveriges Bruce Springsteen? Jag har tre kandidater.
Ja, han skulle väl inte... Jag vet inte om han skulle uppskatta det så mycket, men jag får, det blir svårt att komma runt Lundell där, tycker jag.
Mm. Han är en av mina kandidater. Sen har du... Hellström fyller också Ullevi på ett sätt... Och har en känsla och närvaro i texterna som påminner lite om Springsteen.
Absolut, och vissa skivor, de tidiga skivorna var ju väldigt mycket E Street Band också.
Mm. Och sen slänger jag in en personlig favorit. Alltså den Sveriges enda rockstjärna från Alfta.
Ja, ja. Nu pratar vi Per Persson.
Per Persson är det bästa vi har.
Ja, jag är med dig. Fantastiskt.
Jag såg han på Liljan här för kan vara 3-4 år sedan utan packet men med Mange på dragspel. Det var 180, det var en sån där bassspelning som du pratade om. 180 pers, ganska mycket öl. Men Per Persson i en sån tajt miljö med den närvaron på scen och alltså han spänner blicken i varenda en som står i publiken på ett snudd på Abris liknande sätt. Alltså... Och för mig som landsbygdsromantiker och frihets... så här, någonstans så skulle man vilja ha ett fritt Dalarna med ett eget flygvapen. Då finns det mycket att leta rätt på i de texterna.
Absolut. Jag kan tänka mig att det var en stor upplevelse. Det låter som något jag verkligen skulle vilja ha sett.
Ja, jag har inte så många stora konsertupplevelser. Alltså en av mina största, det är Troll på kommunscenen på avslutningen på fotbollsskolan. Det tyckte jag var bra.
Vad trevligt att det gav dig något, Emil.
Ja. Du, nu blir det lite svamligt, men det har en tendens att bli det. Jag ska förbereda mig för nästa avsnitt och du ska få lägga dig och sova på 48:e våningen.
Men det var väldigt trevligt att vara med om det här. Tack så hemskt mycket för att jag fick vara med.
Ja, tack för att du tog dig tid mitt i natten, Per.
Ja, det var verkligen mitt nöjet var helt på min sida, som man säger.
Du har lyssnat på Vi måste prata som produceras av mig, Emil Nilsson. Tycker du om det du hörde, dela avsnittet med dina vänner och på sociala medier. Vill du stötta podden kan du göra det via Patreon där du hittar den på patreon.com/vimasteprata i ett ord. Eller så swishar du en slant till nummer 123 671 4679. Vi hörs!
Up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.